meste av mitt liv här på jorden. Om en vecka är allt över för mig här. Det kommer att gå så snabbt. Tänk att Jesus visste det redan. Och egentligen när vi läser evangelierna så vet vi ju att lärjungarna skulle ha känt det också. För han har ju sagt det flera gånger till dem. Att det kommer att ske. Men jag tror inte att de fattade riktigt. Jag tror att de bara tyckte yes! Nu äntligen fattar människor att han är kung. De blev bara svept upp av den hela känslosamma utrop och glädjen. Men Jesus, han visste det. Jag tror inte att folkmassan anade någonting. Anade på den här dagen vad som skulle ha skett 4-5 dagar efter. Att de står där, kanske samma människor och ropa, döda honom. Tänk på det. Vilken konstig känsla egentligen för Jesus att rida in där. Att se de här palmkvisterna. Och vet ni, de här palmkvisterna, det var ju någonting jättesymboliskt. Det var en symbol för seger, för en messianisk befriare. Palmkvisten, de var faktiskt på myntena, tryckt på myntena för en symbol. Att bara några hundra år innan så var det revolten, makabeiska revolten. Och att minnas det, att det var nära att vi blev befriat, då hade de palmkvistarna som tecken. Så palmkvistarna, de hade en stor betydelse. Och när de ropade ut, Hosianna, här kommer Davids son, han som befriar oss. Det var en tydligt budskap. Det var ingenting att tveka på. Att de ville ha Jesus. Men de ville ha Jesus för någonting som de tänkte på. Han skulle vara precis så som de ville ha att en räddare skulle vara. Vet inte, kanske en influencer som kommer på en Mercedes intågande, en limousin kanske, och kan stå där med fina kläder och en Rolex och vad som helst, och så kommer armén efter. Jag vet inte vad de tänkte. Men det var säkert någonting som de tänkte skulle följa nu efter alla de här sakerna. Rädda oss betyder Hosianna. Och här är Jesus, den som kommer med Herrens auktoritet och kraft. Han är kungen som profeterna talade om. Och Jesus rider in i staden Jerusalem på en åsna, inte på en mässa. Precis som Zakaria profeterade om honom. Det finns ingen anledning att frukta längre. Din konung har kommit. Din kung har kommit för att rädda och frälsa hela folket. Och det är precis vad han kommer att göra. För din straff, för ditt syndiga läge inför den allsmäktiga guden är på väg att tas bort. Att plånas ut. Din kung har kommit för att betala istället att du behöver betala. Det är den stora sanningen bakom detta jublande. Detta jublande som vi har är enbart att han kommer att dö för oss. Och då kan vi jubla. När vi fattar sanningen bakom det. Och detta här jublande, det verkligen mobiliserade hela staden. Och det såg också fariseerna, eller hur? De fattade det här med Jesus, det blir nu större än vad vi anade. Han stannar inte där längst landsbygden i lilla byn och med fiskare. Nu har han kommit hit till Jerusalem. Och titta, han kom inte in och ingen märkte det. Han kom in och hela staden var på fötterna. Och då fattade fariseerna, hallå. Nu måste vi agera. Det här blir nu större än vad vi trodde. Hela världen har gått efter honom. Det läste Herren. Hela världen har gått efter honom. Och tänk vilket profetiskt uttalande det egentligen var. Att hela världen, på den tiden var ju världen inte så stor som nu. Men hela världen var efter honom. Och där börjar vi att läsa vidare. När vi läser Johannes kapitel 12 vill jag nu fortsätta att läsa verserna 20-26. Under högtiden fanns det bland dem några greker som hade farit upp till Jerusalem för att tillbe. De kom nu till Filippus som var från Betsaida i Galileen och bad honom: Herre, vi vill se Jesus. Och Filippus gick och talade om det för Andreas, och Andreas och Filippus gick och sa det till Jesus. Och Jesus svarade: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Amen, amen, säger jag er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, bär det rikt frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, ska han följa mig. Och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig ska min fader ära honom. Tänk, när fariseerna undrade, hela världen kommer att följa honom. Då har redan hela världen följt honom. För det var ju grekerna som kom och sa: vi vill se Jesus. Hjälp oss att komma närmare Jesus. Det var inte judarna som kom där. Men det var grekerna. Och där, med den här frågan, så svarade Jesus. Och jag tycker det är lite, alltså inte så polite kan man säga. De vill möta Jesus och Jesus svarade ju inte alls: jag kom och möt mig. Men vad han gjorde sa: nu är tiden inne. För nu fattade Jesus att nu är det uppenbart att inte bara israeliterna, judarna, ser mig. Men nu ser mig också resten av världen. För vi vet ju det som står i Johannes brev kapitel, nej, Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. Gud så älskade världen. Och då fattade Jesus: yes, nu är jag uppenbar för hela världen. Och de här grekiska personerna som kom till Jerusalem, jag vet inte om de fattade att de kommer hamna i Bibeln. Eller hur? Med den här lilla frågan: Herre, vi vill se Jesus. Det finns ingen större önskan en människa kan ha än att få se Jesus. Och Jesus, han har inte bara kommit för Israel utan för hela världen. Så vem kommer att vilja se Jesus? Vem vill närma sig honom? Vem vill lära känna kungen och frälsaren? Kungen och frälsaren, han som har anlänt nu kan man säga. Men vad betyder detta för oss? Vad betyder det för världen? Vad betyder det för människor som du och jag? Att Jesus kommer att göra sin förklaring nu. Okej, nu börja slutet. Men med slutet börja början. Då säger han faktiskt så här: stunden har kommit då människosonen ska förhärligas. Det här är ett vändpunkt i Johannes evangeliet. För många gånger innan dess så kan vi läsa att Jesus faktiskt svarade till dem: nej, vänta lite, min tid är inte där än. Han sa det i Johannes kapitel 2, vers 4, Johannes 7, vers 6-8, Johannes 7, vers 30, Johannes 8, vers 20, nästan varenda kapitel händer någonting och Jesus måste hålla dem och säga: nej, min tid är inte här ännu. Det är inte, vi är inte där än. Jag kan inte göra allt som jag har kommit för. Håll fast det lite grann. Det är inte nu. Men här, plötsligt sa han: nu har stunden kommit. Tiden är nu. Inte längre i framtiden. Tiden är nu. Människosonen ska förhärligas. Och det är precis den Jesus som vi behöver möta. Den som blir förhärligad. Inte den som blir, du vet, upphöjd av människor för de har sina tankar vem Jesus är. Men vi måste lära känna den Jesus som han säger: nu kommer jag att bli förhärligad. Vad betyder det? De här grekerna som vill se Jesus, de vill ha den här personliga möten med Jesus. De vill inte bara vara en i den här massan av människor. De smög sig fram och sökte en möjlighet. Kom, finns det en chans att möta Jesus personligen? Och det är den här chansen som nu finns för varenda människa på hela jorden. Att ha en personlig möte med Jesus. Och vet ni, när du vill ha den här personliga möten med Jesus, då måste vi förstå en sak. När Jesus förhärligas, då förhärligas han inte som en jätteviktig person, som en idol, som en superstjärna, som en vad heter de här Marvel-hjältarna. När han förhärligas, då hänger han på ett kors. Men det är precis på grund av det att vi får ha den här möjligheten. Att ha den här personliga möten med honom. Att han dog på korset gjorde att han och du kan mötas varenda dag. Det är oberoende var du befinner dig i, hur du mår, vad du går igenom. Det spelar absolut ingen roll. För han kom precis för de moment. Tiden är nu att du kan möta honom. I vers 24 så uttrycks nödvändigheten av hans död. Det kan inte bli någon frukt om inte fröet planteras i jorden och dör. Fröets ära är att det dör i jorden så att det bär frukt. Det är lite konstigt. Motsägelse egentligen. Så Jesus död måste ske för att frukt ska kunna födas. Jesus är medveten om vad han gör. Jesus förstår konsekvenserna av sin självuppoffring. Att ge sitt liv är för världens bästa. Att ge sitt liv är för ditt bästa. Jesus, han förhärligade, det skulle komma, ge honom hans... Jesus förhärligande, det kommer genom hans död på korset. Det kommer inte genom ära vid människor som ger det. I Filipperbrevet kapitel 2, vers 8 står det: Jesu lydnad ända till döden, även döden på korset. Att det är så viktigt. Det var det yttersta beviset på att han underordnar sig faderns vilja. Hans ära är hans offer. Hans ära är att han gav sig själv. Men självuppoffringens härlighet, det slutar inte med Jesus. Lägg märke till vad Jesus fortsätter att förklara. Och då blir det nu lite hårt för oss. Det blir lite utmanande. Kan vi inte stanna där på Hosianna, Hosianna, Hosianna? Det är lätt att delta med Hosianna, eller hur? Men nu kommer vers 25. Och den riktar sig till dig och mig. Den som älskar sitt liv förlorar det. Och den som hatar sitt liv i denna värld, han ska bevara det och vinna evigt liv. Det blir tufft. Det är så en vers där man tänker, okej. Tugga lite extra på den. Men principen som lärs ut är att de som önskar bli räddad av frälsaren, de behöver förstå vad Jesus menar här. Det här princip bakom det. Att älska vårt liv nu och att göra allt vi kan för att leva för oss själva nu är bara att förlora våra liv för evigheten. Men de som gör bort sina liv, de underordnar sig till faderns vilja, kommer att behålla det för evigt. Det här med evigheten. Ni vet, jag hade när jag var 16 år. Då hade jag en riktig troskris i mitt liv. Då tänkte jag. Nej. Det lönar sig inte att följa Jesus. De andra har det så mycket roligare och bättre. Varför ska jag följa Jesus? Vad ger det mig? Och så faktiskt, jag tog alla mina biblar. Jag hade flera biblar när jag var 16. Jag var så en person som samlade på biblar, du vet. Men jag tog alla mina biblar och alla de här häfterna där jag skrev med under predikningar. Och alla saker som jag hade från barnläger eller ungdomskamp eller vad som helst. Jag packade dem i en flyttkartong och bärde ner dem i källaren. För nu är det slut. Och så ringde jag upp min vän från skolan och sa, ja, bara att du vet, den här helgen så går jag med er till disco. Va? Rut går till disco? Du vet, min smeknamn i skolan var nunna. Det talar för sig själv. Så ja, okej. Så hon sa allt där, det ska jag vara viss tid och så. Och när jag då kom till fredag kväll, då plötsligt, det var en torsdag där jag packade ner allt. När jag kom till fredag kväll, så tänkte jag, det var jag inte så schysst, Rud. När man gör slut med någon, då ska man ju titta ansikte i ansikte. Du vet. Och det var innan mobiltelefonen, kan jag säga. Så aldrig gör slut på med sms eller så, det är inte snyggt. Okay? Men jag tänkte, jag måste ju ge Gud en chans att säga någonting när jag nu gör slut med honom. Okej, okay, då gick jag ner i källaren, tog en bibel upp till min rum. Satt mig där och sa, okej, Gud, du får en chans nu. Du har hört allt som jag tänkte. Nu har du chansen. Och så öppnade jag Bibeln och gjorde bara klick med fingren. Och så kom jag till Psaltaren 73. Och så läste jag den här Psaltaren och det var som, va? Den hade precis samma tanke som jag hade. Jag här lever livet och det är så plågsamt som kristen och de andra som lever utan dig Gud, de har det så roligt, bla 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 bla. Det var precis samma tankar. Men på slutet så var det, men då gick jag till dig Gud och då fattade jag någonting. Att kommer jag till dig, då är himlen öppen för mig. Och plötsligt såg jag någonting. Gud gav mig en bild som jag aldrig hade innan. Att jag såg en bild och fattade vad det betydde. Men jag såg två stora rep. Du vet, så som stora båtarna har. Som hade en stor knut i början. Och så slingrade de sig som serpentiner. Upp, 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 upp. Och man tittade och tittade. Och man kunde inte se slutet av dem. Och de var bredvid varandra. Och den ena repen, då var den här knuten i början. Den var smutsigt och oljig. Och den var svart. Och den luktade. Men resten var vit och rent och strålande. Och så tittade jag upp och det bara fortsatt. Och den andra var tvärtom. Det var den här knuten. Den var vit och rent. Men resten av den här rep, den var luktande och svart och smutsigt. Och det bara också gick hela vägen och jag kunde inte se slut. Och då sa Gud till mig helt enkelt, Rut, du får välja. Men du väljer inte enbart för det här livet här på jorden. Du väljer för evigheten. Och det bara slog mig. Det här livet är kort. Det kanske inte är kort när du är nu 20 eller 19 eller 12. Men fråga någon som är nu 90 eller 87. Det gick ganska snabbt, eller hur? Livet. Men evigheten kommer aldrig ta slut. Och du bestämmer nu. Tiden är nu där du bestämmer om du vill vara med Gud i evigheten. Du vet, det här princip. Att när vi underordnar våra liv nu till Guds vilja, då får vi evigheten som belöning. Det är principen om den här frön. Om vi gör det precis som Jesus gjorde, att underordna sig och att gå hela vägen till korset. Om vi gör det samma, att frivilligt lämna över våra planer, våra mål, våra rättigheter. Om vi lägger våra liv i Faderns händer kommer vi också att bära mycket frukt. Som slutändligen ger den största frukten, och det är evigt liv. Älskar vi vårt liv här på jorden? Ja, jag hoppas att vi gör det. Det är en gåva att leva. Men frågan är, bryr vi oss om den här världen framför allt annat? Vi kan titta på våra liv här och vi kan jämföra det med allt som glittrar och glänsar i den här världen. Är det det vi strävar efter? Att livet är bestämt med motivationen av FOMO. Vet ni vad FOMO är? Nu måste jag förklara det för vissa åldersgrupper här. FOMO is fear of missing out. Den rädslan att missa någonting. Och så allt vi gör är, jag måste göra det här, jag måste vara där, jag måste vara där, jag måste göra det här, jag måste tjäna så mycket pengar, jag måste äga det här, jag måste se till att mitt liv är så... FOMO. Fear of missing out. Så vi jagar efter allt. Allt vad som är inne. Allt som är status quo. Allt som ger mig den här rykten. Att jag har nått allt som är viktigt. Men det är precis tvärtom av det som Jesus säger här. Vi behöver vara beredda att mista livet för att vinna det verkliga livet. Det som håller. Vi kommer inte att fjäska för våra egna personliga intressen. Vi kommer att avstå från att göra oss själva till fokus för våra intressen. Vi kan inte vara fokus. Våra prioriteringar baseras på det som finns utanför oss själva. Kristus är Herre över våra liv. Precis som Jesus visade att Fadern var Herre över hans liv. Annars visar vi att vi älskar det här livet mer än att vi älskar honom. Så målet är inte denna värld och mitt liv i denna värld. Målet är den kommande världen och att ge mitt liv till den världen, till det medborgarskapet som håller i evighet. Det är målet. Vers 26 tar oss ännu längre i att följa Jesus exempel. Om någon tjänar mig måste han följa mig. Och där jag är, där ska också min tjänare vara. Det är intressant. Vi tänker förhoppningsvis är det himlen som han talar om, eller hur? Men när han säger följa mig, var är han på vägen i den moment? Till korset. Där Jesus är, där kommer också Jesus tjänare att vara. Att tjäna Jesus betyder att följa honom. Att följa Jesus är att gå dit han går och vara där han är. Och Jesus, han går mot sin död. Men vi vet att döden är början där han blir förhärligad. Så vi måste gå till vår död egentligen. Och speciellt när det gäller att göra vår vilja och våra önskningar. Och det kommer att resultera, om vi lägger ner dem, så kommer det också resultera att vi blir förhärligat. Om någon tjänar mig ska Fadern ära honom. Så du vet, vi är inte bara kallade att ge upp allt. Men vi är kallade att Fadern ska ära dig. Är det inte starkt? Att Gud vill ära dig. Han vill uttala att han är stolt över dig. Att du har gjort det bra. Att du har gjort det rätt. Men han smörjer inte bara. Han tittar på först vad vi gör. Och efter det kommer den upphöjning. Du vet, Paulus, Han sammanfattade jättebra i Galaterbrevet kapitel 2, vers 19 och 20 står det så här. Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Mitt liv handlar inte längre om mig. Det är Kristus som lever i mig. Och Paulus, han är radikalt när han säger, jag är korsfäst. Jag har följt honom till korset. Jag har följt honom till hans död. Det enda som lever i mig är Kristus. Och jag lever i tro på Jesus för att han älskade mig och han gav sitt liv för mig. Och det är en glädjefullt givande av våra liv. Jag gör det utav tacksamhet, utav kärlek, för jag har fattat hur mycket Jesus älskar mig. Han sa vidare i Galaterbrevet kapitel 6, vers 14. För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesus Kristus kors. Genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. Detta är principen som Paulus har uttryckt så många gånger i sina olika brev. Att mista livet för att vinna det verkliga livet. Lyssna, en till vers vill jag läsa. Från Kolosserbrevet kapitel 3, verserna 2-5. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till. Otukt, orenhet, lidelse, lusta och girigheten som är avgudadyrkan. Paulus, han är ganska radikalt. Men jag tror också han förklarar principen som Jesus gav i hans tal där på palmsöndagsdagen. Så hur kan vi omsätta detta nu helt praktiskt? Är det inte för svårt för oss människor helt enkelt? Att leva helt och hållet för Jesus så här radikalt. Det första är att jag tror vi behöver fatta ditt bästa liv är inte nu. Ditt bästa liv, det är där uppe. Och när vi fattar det här, då fattar vi också att det här livet nu, ja men då kan vi göra det bästa som går och det kan vi bara med Jesus. Så ditt bästa liv kommer senare. Så sträva inte efter att ha allt som världen har att erbjuda. Nu, idag, här. För om du gör det så kommer du att förlora ditt liv i evighet. Om du bara koncentrerar dig med all din kraft. Med all din kunskap. För att göra allt här. Och inte gör Gud som centrum av ditt liv. Då kan du missa det som kommer. Och det här blir mycket bättre. Mycket bättre. Du behöver den här evighetsperspektiven. Tänk lite mer på himlen. Tänk lite mer på det som kommer. Och egentligen är det inte så svårt när man tittar på vår värld, eller hur? För vår värld går genom så många kriser. Krig och elände och sjukdom och hungersnöd och våld och elakhet. Det känns faktiskt bra ibland att säga, jag kan tänka på evigheten. Jag kan tänka på när det är frid, när det är hopp, när jag ser Jesus, när det finns inga tårar och inga smärta. Evighetsperspektiven. Det andra är, först när vi säger nej till oss själva blir vi kapabel att säga ja till Gud. Vi kan inte säga ja till oss själva och ja till Gud. Det är helt enkelt omöjligt. Jag säger det ibland När jag gifte mig den 4 april 1998, då sa jag inte enbart ja till Carl Wilhelm. Jag sa också nej till alla andra män på jorden. Det var symboliskt att jag satte en ring där på min finger för att visa till alla andra, finns ingen chans. Ni kom alla för sent. Här är han. Det är så. Man säger ja till någonting och det betyder samtidigt ett nej till någonting annat. Kanske även saker som du inte ens vet. Eller har träffat. Men det spelar ingen roll för du har sagt ja. Först när vi säger nej till våra egna önskningar, våra egna behov, då kan vi hitta vägen till att säga ett riktigt ja till Herren. Och ni vet, Jesus, han visade det om och om igen att han behövde göra precis detta. Att lämna himlen för att bli född på jorden, då behövde han säga nej till himlen. Han behövde säga nej till att vara Gud och göra allt som Gud. Han blir människa. Han hade ett ja för det och ett nej för det. Vid frestelserna i öknen så sa Jesus nej till sig själv och sina egna behov. För att ha ett ja och komma igenom och säga jag litar bara på dig Gud. Att gå till Jerusalem, gå in där och bli bejublad. Då säger han nej till sig själv, för han visste. Om jag bara säger till Gud, det här vill jag inte göra. Jag ändrade mig. Jag ångrar mig. Då skulle det kunna ske. Han hade makten. Men han sa nej till sig själv. Och ja till vägen och frälsningen. Att gå till korset, även där. Även där kunde ha fortfarande sagt nej. Men han sa ett ja till Guds plan och ett nej till sina egna smärtor. Jesu ord måste bli våra ord. Inte min vilja, utan din ska ske. Det tredje är, vi ska följa de här grekerna. Herre, vi vill se Jesus. Att se Jesus, det är att gå dit han gick till korset. Om vi vill vara Jesu efterföljare måste vi följa honom till korset. Om vi vill vara hans tjänare måste vi följa honom till korset. Om vi vill vara fruktbara för Herren så måste vi gå till korset. Att vara en Jesu lärjunge, hör ni, det är inte enkelt. Det kostar någonting. Det är inte lätt beslut, bara så där. Det är inte en lätt resa. Varje dag måste vi bära våra önskningar till korset. Varje dag måste vi vakna upp och tystna våra egna begär. Varje dag måste vi minska vår egna vilja. Det är inte längre jag som lever utan Kristus. Men det är detta vi behöver se, att ge oss själva helt och hållet över till Faderns vilja. Där möter vi Jesus. Där ser vi Jesus. Så ha den önskan att, Herre, jag vill se Jesus. Och det sista är, jag tror att i vår tid och samhället, då har den onde, eller du kan kalla honom djävulen, han har lyckats med att ställa fram motsatsen till vad vi läser i Bibeln som ideal. Ska jag säga det en gång till? Jag tror att djävulen har lyckats med att ställa fram motsatsen till vad vi läser i Bibeln som ideal. För allt ska kretsa runt om mitt, mig, min och jag. Jag har rätt. Jag har rätt till att vara hela tiden lycklig. Jag har rätt till att alla ska tillfredsställa mig. Det finns inget fel på mig. Det finns bara fel på andra. Alla måste respektera mig och mina känslor. Vi är livrädd för att inte vara viktigt. Känner oss inte älskade om andra inte gör allt vi vill. Men vi får inte en dålig deal i denna strävan att leva med och för Jesus. Det är inte så att du tänker, okej, om jag följer Jesus då blir det det tråkigaste i hela världen. Jag har ingen glädje längre. Jag har ingen... Ja. Absolut inte. Det här är en lögn. Det är en lögn om man tänker så. Genom att fatta beslut att följa Jesus varje dag för att dö till dig själv kommer du att rädda ditt liv för evigt. Det måste du tänka i ett evigt perspektiven. Syndernas förlåtelse, din själs frälsning och evigt liv ges till oss för denna strävan. Det är en pris, en skatt som du får. Om dessa saker inte var nog sa Jesus att Fadern kommer att ära oss. Ära dig för att vara beredd att lägga ner allt. Han har förberett priset för dig. Han har förberett det för dig. Vi ger våra liv för att hedra Fadern. Och Fadern säger att han ska hedra oss. Det här är ingen dålig affär. Det här är den bästa affären som du kan göra. För det kostar dig inte lika mycket som det har kostat Jesus. Det här är för vårt bästa. Vi är dömda till ett evigt helvete för våra synder. Detta är vad vi förtjänar. Men Gud erbjuder en strålande försoning. Hedra honom och han kommer att hedra dig. Att offra sig själv till Herren är spektakulärt härligt. Underordna dig till Herren. Jag vet inte om du har redan lämnat över ditt liv till Jesus. Om du har gjort det någon gång. Om du aldrig har gjort det, att säga okej, Gud, det här Jesus med korset, jag fattar inte allt men jag vill faktiskt försöka ge dig mitt liv. Då är det kanske idag tiden. Så som Jesus säger, nu är tiden. Då vill jag utmana dig. Idag är tiden där du ska överlämna ditt liv till Jesus. Ni vet, precis som vi inte hade någon del i vår naturliga födelse så kan vi inte få oss själva att födas in i Guds familj genom att göra goda gärningar eller framkalla vår egen perfekta liv. Gud är den som ger rätten till oss att bli kallad Guds barn. Och det står i Johannes 1, vers 12. Då står det att det finns två villkor. Att ta emot Jesus och att tro på Jesus. Det är allt som behövs. Det står, men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Gud älskar oss så mycket att han gjorde en väg för oss genom Jesus som dog på korset för våra synder. Och han tar bort vår skuld, han tar bort vår skam. Och han säger, bara tro på mig. Och perspektivet för en evighet är din. Så i den ögonblick där du säger jag tror på Jesus. När du utropar hans namn. Då blir han herre av ditt liv. Då kommer han med en nåd och med en förlåtelse och tar bort dina synder. Och då kan du säga Gud förlåt mig allt. Gör mig till en ny människa. Och han gör det. Inte ens bara han gör det till en ny människa. Han gör det till hans egen barn. Och säger från och med nu är du del av min familj. Jag är din far. Du är mitt barn. Jag ber lovsångsteamen att komma upp. Jag ber alla att stå upp tillsammans. Jag vill att vi den här påsken att vi firar den här påsken med en medvetenhet att det här är inte bara en story som vi tänker på varenda påsk. Men det är faktiskt mitt liv som jag lämnar över till Jesus Kristus som kom för att dö på korset. Och det här korset, det här vill jag att den... Och det här korset, det blir det viktigaste för mig den här påsken. Det är början av mitt liv med Jesus. Om du gör det här för första gången, att lämna över ditt liv till Jesus, vill jag be nu extra, och då vill jag att du går till de här förbedare som står där och säger det till dem. Jag gav mitt liv till Jesus, och de kommer att hjälpa dig